Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own them. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down, they'd say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund, then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things, and that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
Say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers med en förkyld Niklas och en födelsedagskille i form av Magnus. Hur är läget?
Jo, men en förkyld födelsedagskille, så du är inte ensam då.
Ja, vad skönt. Hur känner du att mottagandet har varit en vecka nu med Market Makers? Har du ångrat igen?
Ska jag verkligen svara på det här?
Ja, vi kanske ska ta det sen.
Nej, men det känns bra. Kul att vara igång.
En vecka in så får inte jag någon introduktion längre, eller vad händer?
Nej, nu körs.
Nu är det jag och Niklas.
Fan. Det här kanske är sista veckan du hör med den här podden.
Precis.
Sen blir man utslängd. Många kommer ta över.
Vad ska du börja, Fabian? Du kommer gå till Börsmagasinet kanske. Kan du styra upp deras dåliga ljud?
Ja, men de säger att de har köpt mickar i alla fall, men jag vet inte om de har kopplat
in dem.
In dem
bara. Man kan inte bara köpa dem. Ja, veckans avsnitt kommer bli fullspäckat. Det är ju nämligen så att den beryktade rapportperioden har dragit igång. Nu börjar Q1-erna trilla in och det är det jag summerade ihop till 12 olika bolag eller ämnen som vi kommer prata om den här veckan. Plus att vi har en samarbetsintervju också med Oncopeptides i slutet. Jag har träffat deras vd Sofia Heigis som berättar om det spännande läget i bolaget är i. Den kommer ligga efter avsnittet, så den kan ni lyssna in. Ja, jag tänker annars att det är lika bra att vi kör igång. Det kommer bli hur mycket som helst. Byggmax, Note, Embracer, Swedish Match, Hemnet, Play och massvis mer. Först ska vi dock påminna om någonting. Vad är det vi ska påminna om, Fabian? Eller Mange kanske ska ta den.
Nej, men vad fan?
Nej, fan, Fabian får ta den. Jag kan inte riktigt utåt.
här blir man outsourcad helt. Alltså.
Du brukar ta sista ordet.
Ja, det är sant. Det är sant. Ingen rådgivning eller rekommendation sker i den här podden. Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker. Gör alltid din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med vad, Mange?
Risk.
Även denna vecka har vi med oss våra vänner på Cameo. Cameo är ju plattformen för dig som vill diversifiera din portfölj med företags- eller fastighetslån. Gå bara in på cameo.se, skaffa ett konto, hitta ett intressant projekt från ett pengar till. Just nu finns det till exempel ett projekt i Trollhättan som jag kikar på. Där ska man förvärva och renovera lägenheter. Det brukar ju vara en lukrativ affär att göra så. Och det här lånet ger dig som investerare 10,5% ränta och löper över 15 månader. Och du investerar helt utan avgifter.
Ja, och i genomsnitt har lånen på Cameo en löptid på 1 år. Under förra året låg också snitträntan på över 10%. Sedan start har man haft en genomsnittlig avkastning på närmare 9,5%. Man har faktiskt inte haft några kreditförluster på svenska marknaden sedan starten för nästan 10 år sedan. Du kan investera så lite som 500 kronor. Men om du går in och investerar minst 5 000 vardera i 3 separata lån innan den sista april så är du med i deras lotteri. Man kan vinna 10 000 kronor. Detta kan du läsa mer om på cameo.se/kampanj.
Och dessutom får man ju förstås ränta på alla sina investeringar. Och det här följer man väldigt enkelt på sitt konto på cameo.se. Så är du sugen på att diversifiera portföljen med lite ränteintäkter, skapa då ett kostnadsfritt konto hos Cameo idag. Och som vanligt så gäller det att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Din investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.
Vi säger stort tack till Cameo. Ja, och jag tänker att vi kickar igång veckans avsnitt med din stående punkt, Mange. Veckans sågning.
Yes, den blir ju outsourcad den här veckan faktiskt. Det blev Ålandsbanken som själva gick och sågade Kinnevik. Läget här är ju att Kinnevik har gjort en stor extrautdelning nyligen, vilket egentligen är jävligt konstigt med tanke på att man säger att de bolag man äger är värda mycket mindre än vad Kinnevik värderas till på börsen. Så då är det enda logiska att göra återköp eftersom man då kan köpa en krona för vad det nu är, 70 öre. Men istället så tar man dela ut pengarna. Men enligt Ålandsbanken så var detta ganska bra för de sa bra att Kinnevik delar ut kassan så att de inte bränner den på dåliga investeringar i olönsam tech. Så det är inte helt vanligt att banker sågar storbolag sådär. Men lite kul och jag gillar det ändå.
Ja, alltså Kinnevik har ju varit katastrof. De har verkligen på rekordtid gått ner sig från ett liksom hyfsat stabilt svenskt investmentbolag till att verkligen köpa all rutten tech som finns på toppen. Och jag menar, det här kapitalallokeringsbeslutet är väl lite spiken i kistan. Men oavsett hur man tittar på det här, antingen så tror ju inte ledningen själva på att det de äger är undervärderat, därför delar de ut. Eller så är de bara så ostrategiska att du går inte att lita på dem som aktieägare. Oavsett hur du väljer att se på det här så jag hade ju aldrig liksom litat på den här ledningen igen.
Nej, det är lite investing 101 som man liksom lär till 15-åringar att köpa inte bolag som inte går med vinst. Och det är ju typ det enda Kinnevik gör nu för tiden. Så det är ganska roligt att de liksom bygger hela sin strategi på någonting som är det första man lär sig egentligen när man kommer till börsen.
Ja, men alltså, och att man dessutom räcker ut kassakon till Tele2 som ju, annars hade det kunnat vara det som tänker finansiera hela det här, de här grejerna.
Men att de inte köper vinst, liksom bolag som går med vinst tycker jag är fine. Det som är jäkligt svårt är, alltså så här, visst förstår mig rätt, jag hade gärna sett att de köper bättre bolag, okej? Okay? Men att de då säger att de har undervärderade bolag som de sen inte väljer att liksom köpa tillbaka sina egna aktier i, doesn't make sense. Och det är verkligen det absolut sjukaste i den här historien tycker jag.
Men hörni, apropå dålig kapitalallokering, ska vi prata lite Embracer kanske, som kom ut med stora nyheter i veckan?
Ja, men det är helt galet, för man får väl säga här att den här förvärvsresan har väl kommit till sitt slut nu. Som mest satt man väl på typ 140 studios, och tidigare år så sålde man ju av liksom lite juveler som Saber Interactive och Gearbox och liknande för att ta tag i det sjuka skuldberget man har, som man satt och köpte åt sig 2020 och 2021 och peaken där. Men nu ska man alltså splitta bolaget i tre. Det blir Asmodee, alltså brädspel, Coffee Stain and Friends som ska vara indiespel, och Middle Earth Enterprises and Friends som ska vara AAA-spel.
Just det, som det där Gollum-spelet som var så otroligt bra.
Det som är så kul är ju liksom 2020-2021, då går ju Embracer upp på så kallade synergier av att alla de här gamingbolagen slås ihop. Och nu går aktien upp på att man splittas. Det är ju genialt. Genialt, hela det här har varit en rätt intressant härva att följa.
Det känns som att de har gjort hela resan. Det brukar ju finnas en sån där liten cykel som går upp och ner med att det, vad som är trendigt. Om det är trendigt med konglomerat eller om det är trendigt med att diversifiera. Man brukar ju se det över kanske, jag vet inte om det är kanske 10 års cykel ungefär. När det går från att det är väldigt populärt att man ska förvärva, bygga stora konglomerat. Och sen brukar det där vända ju, och då ska man istället liksom synliggöra värden som det heter genom att dela upp det. Men Embracer har gjort det där på typ 3 år eller 5 år istället. Gjort en hel sån cykel i ett och samma bolag. Det är ganska otroligt faktiskt.
Ja, men jag tycker Embracer är jävligt intressant.
Och som du säger, det gick ju upp förut när man förvärvade. Nu går det istället upp på att man delar upp det och tar bort de här förvärven istället.
Jag tycker Embracer är jäkligt intressant exempel för skolboken egentligen. Där lär man ju sig att förvärv inte är värdeskapande. Och det är ju just på grund av bolag som Embracer som skjuter lite hejvilt. Det är liksom bolag i olika sektorer och så vidare. Sen som motpol så finns det ju de här Lifco och Indutrade som gör något förvärv per år. De kan sin liksom kärnkompetens, det är där de gör förvärven. De har en process för allting. Men Embracer är ju verkligen motsatsen. Och det är liksom så när man förvärvar brädspel och mobilspel så är det ju helt olika grejer. Och nu ser man ju verkligen att det gick inte den här gången heller. Och det finns ju extremt få exempel på när bolag förvärvar helt hejvilt och det blir bra. Alltså det kan ju bli okej, men det är väldigt sällan som det blir bra.
Men det är sjuka, jag tror inte Embracer hade lyckats lika bra om det inte var på just svenska börsen. För vi har ju så många retail-investerare här och vi har så många Pokémon-korts-investerare på svenska börsen. Där du lär dig liksom, ah, men smäll in 10 000 kronor i alla aktier som finns. Och så ska du bara ha så många aktier som möjligt i din portfölj. Och de har ju verkligen tilltalat som Embracer. Och jag ska inte snacka för mycket skit, jag har också vevat lite i Embracer. Men det är ju helt, det har alltid varit helt omöjligt att lista ut vad det egentligen borde vara. Borde vara värt, och det känns ju som börsen till slut insåg det också. Och ja, jag vet inte, vad tror ni om Wingefors framöver? Hur kommer hans legacy bli?
Det är väl redan förstört för all framtid skulle jag säga. Det är ändå rätt kul för hela tesen med att investera i Embracer där 2022 och 2023 när det ändå liksom hade börjat gå dåligt. Det var ju att vi litar på Lars. Det var ju typ den enda argumentet som folk hade ett tag. Mm. När det liksom, nu har det gått ner till extremt låga multiplar, men ett tag så var det hyfsat dyrt fortfarande. Men då sa ju, det var ju TIN och fonder och liknande, deras förvaltare sa ju det, man måste tro på Lars i det här. Men när de gjorde så här 28 förvärv på en dag liksom, när de släppte rapport, då kan ju inte Lars Wingefors ha kontrollerat alla de förvärven och gjort en DD direkt. Så att han släppte ju kontrollen för mycket är ju rätt tydligt, och det var ju egentligen det redan då. Och det är därför det gått som det gått. Så att jag tror att han kommer ändå minnas som en stor entreprenör, men som till slut schablar bort det hela.
Vad får vi se sådana i alla uppcykler?
Apropå entreprenörer som schablar bort det, jag tänkte bara snabbt återkoppla lite på det jag pratade om Tesla förra veckan. Och då sa jag ju att de håller på att sänka priser, de höjer också lite priser ibland. Men framförallt har de sänkt priser, och det ska gälla fram till kvartalslutet. Och det var ju väldigt tydligt att det var för att höja upp försäljningen lite grann. Och nu kom ju rapporten in, den ska jag inte gå igenom i detalj. Men generellt kan man väl sammanfatta med att det är svagt. Det är till och med svagare än estimaten som ju redan var ganska låga. Och man har också stora problem, och nu är det ny vecka och därmed också nya prissänkningar, så man sänker ytterligare priserna nu. Och dessutom ska man återkalla 4000 sådana Cybertrucks, så det var väl ingen som trodde på den bilen någonsin, och nu verkar den dessutom inte fungera som den ska. Intäkterna sjönk i kvartalet med nästan 10%. EV-försäljningen, alltså elbilsförsäljningen för Tesla, för de har ju flera olika delar, men just elbilsförsäljningen backar till och med 13%. Ja, aktien är ner 40% year to date. Men vad gör Musk då? Jo, han plockar upp sin klassiska Musk-playbook. Han kör en lite misdirection, utlovar någonting nytt som gör att aktien ska pumpa upp igen. Och i det här fallet var det en ny, ännu billigare modell som ska komma. Och den här modellen var ju tidigare planerad till mitten av 2025. Men nu behövde han lite liksom, medvind, få upp aktien lite. Så då drog han till med att men kanske tidigt 2025 eller sent 2024 redan kommer den här nya modellen komma. Utan några belägg för det antagligen. Han visar också lite nytt hittepå kring sin taxitjänst som ju aldrig kommit, och jag vågar nästan sticka ut taken och tror att den kanske aldrig kommer. Men aktien gick upp, tror jag, 13% i after hours, alltså i efterhanden på det här håsendet. Så får vi se hur den öppnar idag, och det är lite skillnad kanske på det och eftertimmarna. Så det är lite intressant. Så för övrigt också, att vi pratade ju TickSize här om veckan. Ett nytt experiment som skulle komma nu var ju att Nasdaq pratade om att ha 24 timmars handel och även handel på helger. Känns inte supersexigt med sånt upplägg, eller vad tycker ni?
Jo då, för fan. Det är bara att köra. Annars måste man ju liksom sitta och handla krypto på helgen på fyllan. Nu vill man ju kunna handla smälla hela portföljen på en riktig saftig utekväll.
Ja, men det är spännande. Ja. Det blir aldrig någon sömn för dem som jobbar heltid med börsen. Och framförallt kan man ju tycka lite jobbigt. Jag hoppas verkligen inte att det här smyger inte Sverige. Med tanke på extremt låg likviditet vi har redan under de 8 timmar öppet. Så känns det inte som att det kommer bli bättre av att man skulle utöka till dygnet runt. Men hörni, vad ska vi hoppa vidare till? Vi pratade lite om förvärv och bolag som samlar på sig bolag. Kanske hoppa över till Swedish Match, den här kronjuvelen som vi blev av med. Men som vi återkommer till av någon anledning, trots att vi inte kan köpa det.
Ja, men det är väl för att jag har liksom en liten fabless för tobaksbolagen. Och vi pratade liksom tobaksbolag om för några veckor sedan. Så jag tänkte att det var dags att återigen påminna vilken kast trade det var att sälja Swedish
Strö
Match.
Strö lite salt i såren på alla Swedish Match-ägare.
Exakt, för Philip Morris hade ju rappat häromdagen och visade sig att syn, då det här vita snuset som är superpopulärt nu i USA från Swedish Match, det växte 80% year on year i Q1 och det är alltså i volym, antal doser, och volymen är upp cirka 75 gånger om på rullande 12 senaste 6 åren i USA, vilket är rätt fantastiskt faktiskt. Det är just nu cirka 22 miljoner snus som konsumeras i USA per dag. Och liksom en stor del av det är ju syn. Och det som är intressant här är att liksom, jag tror inte att den vita snusen har gått mainstream än i USA. Så det finns ju fortfarande otroligt mycket mer mark att hämta. Och det är svårt att tänka sig att någon annan konsumentprodukt som växer lika snabbt och lika bra som snuset i USA... Kan jämföra här. Det är svårt att hitta jämförelser med tobak och liknande som det är marknadsför på vanliga sätt. Men jag kollade på typ Nespresso. När det startades av Nestlé. Och det var väl det som marknadsfördes av George Clooney bland annat. Då tog det 11 år för Nestlé att nå break-even. Nu drar de in cirka 7 miljarder dollar om året med 20% EBIT-marginal. Och där är väl syn ungefär nu. Lägre topline såklart, det är väl några procent av Philip Morris, men svinbra marginal, du behöver inte liksom noll marknadsföringskostnader, marknadsföringen kommer via viral organisk marknadsföring, och jag, Swedish Match har väl hjälpts på traven där av Philip Morris som marknadsandel i amerikanska marknaden, men skulle antagligen kunna nått dit ändå, så att ja, stor tabbe från från Sverige och säljas av den här svenska kronjuvelen.
Ja, men jag tänkte faktiskt på detta för 2 veckor sedan. Så var ett avsnitt med Joe Rogan som är världens största podcast. Han har över 10 miljoner lyssnare varje avsnitt. Och då satt han i ett 3 timmar långt avsnitt och i princip tokhyllade ett syn. Och sa att det är bra för dig. Så att, yeah. Han sa till och med inkorrekta grejer som då liksom amerikaner som förmodligen inte vet att snus är dåligt för dig egentligen. Men han beskrev det som en sorts superkaffe som gör att du koncentrerar dig bättre, det var bra för hjärnan och så vidare.
Ja, det pratade vi också om i avsnitt 325, att man gick ner i vikt och Peter Thiel hävdade att man blir smartare också av snus.
Ja, men exakt. Så i USA är den verkligen helt galna med det där. Och tänk liksom i Sverige där alla har fått inpräntat i sig att det är jättefarligt och dåligt och äckligt. Och ändå så snusar extremt många. Tänk vad som kommer hända i USA. Så jag tror verkligen att the sky är the limit här för ett syn. Och de kallade till och med ett syn i Joe Rogan. Det var inte snus eller något annat. Utan det är liksom Swedish Match-produkt som har blivit lite som ett Netflix. Det har blivit som ett verb. Liksom.
Ja, det är spännande hur saker kan ta spins i USA och bygga en story. Det känns ju som att storyn där är ju att det här är liksom inte tobak. Och det är ju tobaksfritt också i och för sig. Men, utan det här är ju verkligen någon form av vad ska man säga, performance enhancer eller något kosttillskott nästan. Det är lite så det känns som att de ser på det.
Ja, men det gör de ju. Och de är ju väldigt inne på nootropics och liknande. Du vet, du tar olika substanser som ska förbättra hjärnan och koncentrationen och liknande. Vilket nikotin har en, liksom, den effekten. Så det är ju kanske inte så jättekonstigt egentligen. Synd att vi gjorde oss av den pärlan. Det hade ju kunnat vara den klassiska compounder-resan där.
Jag kanske inte var först med att dra.
Jag tror du drog samma skämt för 2 veckor sedan.
Ja, det gör säkert. Det var nog många tidningar som har dragit den också. Jag tänkte apropå avsnitt 325 för 2 veckor sedan, så då pratade jag bland annat om Capcom, det japanska spelbolaget. Och då tror jag att jag nämnde lite om From Software också, som är en stor japansk, eller stor ska jag inte säga, men en japansk spelutvecklare också. Och de bland annat ligger bakom spelserien Dark Souls, Bloodborne och nu Elden Ring. Och nu kommer det komma en DLC, alltså ett tilläggsspel eller ska säga till Elden Ring, som ju antagligen kommer vara superhåsat och gå väldigt bra. From Software är kända för att just deras DLCs är väldigt, väldigt bra. Och då tror jag att jag nämnde att det finns ett japanskt bolag som har exponerat mot det här. Jag tyckte dock att det kändes som att det kanske inte var så intressant play. Men jag tittade lite närmare på det, så jag tänkte ändå bara lyfta lite grann, för det kan vara lite intressantare än vad man tror. Bolaget heter Kadokawa, och det här är japanskt, så att det är ju jätteosmidigt. Man får ringa telefonord och så vidare. Ticken är 9468. Och egentligen kan man säga så här, From Software, som är spelutvecklaren, eller kommer säga FromSoft så går det lite fortare. De har egentligen tre stycken stora ägare just nu. Det är Sony och Tencent som tillsammans äger 30%. Båda de två är ju börsnoterade. Men, alltså, tittar man, tar vi Sony som exempel, tittar man på vad de betalade för From Software, det här är inte riktigt egentligen rätt siffra att titta på, men om man tittar på värderingen och jämför bara mot Sonys market cap, så skulle ju From Software utgöra 0,000000015% av Sonys market cap. Så att det kanske inte är så att man köper Sony eller Tencent för att få exponering mot just From Software. Men då är det lite mer intressant med Kadokawa, för de äger 70% av FromSoft, och det var de som sålde sin andel till Sony och Tencent här för 2 år sedan, tror jag att det var, och fick rätt bra betalt. Kadokawa är ju nämligen värderat till 2,5 miljarder dollar ungefär. Det betyder ju att ungefär en fjärdedel av deras market cap då skulle kunna utgöras av From Software. Så att det här skulle kunna ändå vara lite mer signifikant än vad jag sa sist. Och bara för att röra till det ytterligare lite grann, Sony äger för övrigt nästan 2% av Kadokawa och Tencent tror jag äger 7% av Kadokawa, så det är ett väldigt mycket korsägande här. Och Kadokawa, de köpte ju sin stek i FromSoft redan 2014. Det är alltså samma år som Dark Souls 2 kom ut, och innan Bloodborne och innan Sekiro och innan Elden Ring och alla de här stora hittarna. Så att de fick det här bolaget betydligt billigare än vad det är värderat till idag. De köpte bolaget för 17 miljoner dollar, och de har alltså då fått drygt 50 gånger pengarna på den investeringen på 6 år ungefär. Eller lite, det blir 8 år blir det.
Det är schysst. Äntligen några med lite bra kapitalallokering i den här podden.
Verkligen. Och Kadokawa-aktien steg kraftigt i samband med Elden Ring-släppet här för 2 år sedan. Och det är ju inte helt otroligt att även DLC:n kan dra upp den aktien en del. Så det skulle kunna vara ett lite intressant play faktiskt. FromSoft, som sagt, är ju kända just för att det bästa innehållet är DLC. De har precis släppt en trailer för någon månad sedan, och det är väldigt mycket hype kring det här. Elden Ring vart ju Game of the Year och sådär, och har varit en otrolig säljsuccé. Jag ska inte tråka ut er för mycket mer med det här bolaget, för det är som sagt svårhandlat på grund av Japan. Men jag kan nämna att det är ett konglomerat, apropå det vi pratade om tidigare. Japan gillar man ju konglomerat. Och det här är ett konglomerat inom media. Man har sitt ursprung egentligen att man slog ihop 2 stycken bolag. Och idag har man en mängd verksamheter. Bland annat utgivning av böcker, video och spel. Och det är väl majoriteten liksom av deras verksamhet. Sen äger de också något spektakulärt museum/tempel. Det är lite märklig mix. Som heter Tokorazawa Sakura Town. Det kan man googla på om man vill se coola grejer. Det verkar väldigt spexigt. Sen har man en division inom utbildning, driver bland annat lite skolor tror jag, och sen lite webbtjänster. Och jag känner inte igen någonting alls av deras filmer eller spel, förutom From Software. Så jag ska inte försöka mig på några japanska uttal här. Men i alla fall gjort en rätt fin resa, sett till både omsättning och vinst senaste året. Så det verkar vara en ganska stabil business, så att verksamhetsmässigt ganska skyddad nedsida. Man kan ju dock diskutera aktiepriset här. Det här handlas till P50 på rullande 12, vilket ju känns väldigt dyrt för det här. Så att är man intresserad av det här, så är det snarare kanske en kortsiktig trade för att lite rida på den här hypevågen inför DLC-släppet som ju kommer i slutet av juni, den 21 juni tror jag man ska vara exakt. Men annars sagt, det är stabil verksamhet. Rörelsemarginalen gått från 4% 2019 till 10% idag. Omsättningen har ökat 7% per år i snitt de senaste 3 åren, så det har tickat på ganska stadigt uppåt. Så jag tänkte bara, jag skulle nämna det bolaget, Kadokawa, som sagt. Finns ett, kan vara ett intressant play på Elden Ring DLC om man är lite gaming-intresserad.
Mm, kul!
Ja, och vi körde ju veckans sågning. Då vet jag att Fabian, du ska försöka på något eget segment här nu, har jag hört talas om. Får vi se hur det går? Eller om vi behöver outsourca dig?
Ja.
Du hänger löst nu, vet du, i såna här varseltider.
Ja, oh, helvete. Pressure is on. Ja, det är sant faktiskt. Måste spara in på sponspengarna. Kan man inte vara 3 längre, måste man bara vara 2. Jag tänkte liksom en liten spin-off här på Manges veckas sågning. Vilket blir veckans fumble. Där jag nämner en aktie som jag kunde tagit in i portföljen, men missade och som nu dragit iväg rejält.
Först strör du salt i såren på alla Swedish Match-ägare, sen ska du strö salt i såren på dig själv. Det verkar ju bra trend där.
Ja, men folk gillar det. Folk gillar när man inte tar sig själv för seriöst. Och denna vecka blir det Sintana, ticker SEI som först pitchades till mig i början på året av Twitteranvändaren Kämpegrejt. Och han har följt upp på det här kontinuerligt under året. Aktien är upp cirka 240% i år och 100% senaste veckan. Så vad har hänt och vad det är för bolag då? Kort och gott är Sintana en oil and gas exploration-bolag. Där de har liksom lite positioner i diverse projekt i Namibia. Tre stycken offshore i så kallade Orange Basin. Och där sköts tillsammans med liksom, lite större, mer etablerade aktörer som Chevron och Woodside och Galp. Sen har ett offshore i Valdis Basin och ett onshore-projekt i Waterberg Basin. Men det är väl framförallt det här Orange Basin-licenserna som är stora här. Och en hotspot för framtida oljeutvinning. Och det som fått aktierna att dra nu senaste veckan är att ett av de här områdena i Orange Basin, så kallade PL83, som drivs av det lilla portugisiska oljebolaget Galp, har hittat ordentligt med olja här. Galp kan bekräfta att man hittat cirka 10 miljarder fat med oil equivalent, det vill säga en blandning av gas och olja. Galp äger cirka 80% av detta och Sintana har cirka 5% intresse i Galp. Och räknar man liksom lite enkelt överslag på det här, så en recovery rate på 25-30%, alltså man kommer nog inte få upp alla 10 miljarder fat, men kanske 25-30% som analytikerna skissar. Net present value om 5 dollar per fat efter kostnader och så vidare. Så innebär det här totalt cirka 500-750 miljoner dollar. Och det här innebär cirka 2,5-3 CAD per aktie för Sintana. Och Sintana är just nu värderat till en kanadensisk dollar per aktie. Och det här exkluderar ju såklart carry för projektet, och liksom alla andra projekt de har intresse i är bara en option. Så det gör ju att nu ser det ju liksom, det ser nästan ännu mer intressant ut, för att det här är ju bekräftat, ja, det har dragit väldigt, väldigt mycket, men det finns fortfarande uppsidor. Och Galp förväntas säljer ett betydande del av sin stek till en liksom, kanske lite större aktör, eftersom det kostar mycket att utvinna. Och det innebär ju också att det antagligen kommer ske en del price discovery här, där man faktiskt etablerar vad det här verkligen är värt. Så trots uppgång så ser det här mer ut som ett, det ser lite mer säkert ut just nu. Och eftersom den här oljan är fortfarande värderad mer än vad aktien är, så finns det antagligen potentiell ytterligare uppvärdering.
Ja, de gett lite detaljer kring det, vad de tror att det kostar att ta fram ett fat olja där och hur mycket capex, ja, de behöver och sånt.
Low capex, men alltså som sagt, så som jag förstår så får de $5 man på, om du antar att oljan sitter i 65, så har du en marginal på $5 där.
Det kostar $5 eller man har marginal på 5?
Marginal, som jag har förstått det.
Spännande case, ja. Om någon undrar, Orange Basin ligger utanför Sydafrikas kust, va?
Namibia.
Det är Sydafrikas kust, typ.
Ja.
Då tänker jag att vi ska hoppa in på rapportsvepen, och vi får väl köra det här i bokstavsordning, kanske det lättaste. Ska vi börja med Byggmax? Är det någon återhämtning nu för Byggmax? Det kommer byggkonjunkturen tillbaks.
Jag har ju väldigt korta kommentarer idag, knappt som man kan säga en rapportgenomgång, men lite spaningar från de olika rapporterna. Och jag tycker ändå man kan konstatera när det har kommit en del rapporter under veckan att bygg- och 5G-exponerade bolag har det jävligt tufft. Byggmax sjönk ju sin omsättning nu för 8:e kvartalet på raken. Men det som kanske var extra intressant, det var att aktien öppnade ner ett många procent men stängde faktiskt plus. Och jag tycker det har varit verkligen ett tema den här rapportperioden, att det är ju knappt några bolag som har kommit med bra rapporter. Standard är ju att de flesta minskar försäljningen organiskt. Men ändå är det väldigt få aktier som klappar ihop ordentligt, och det är snarare så att många går upp faktiskt. Och det som gör det extra intressant är att senaste 6 månaderna har rätt många av de här bolagen gått rätt bra, alltså sen botten där i oktober, och ändå så är de rätt stabila på dåliga rapporterna. Så man ser ju verkligen på börsen att man prisar in ett bättre H2 utan tvekan, man prisar in räntesänkningar. Så frågan är ju lite, vad händer om inte det
kommer? Då blir det körigt. Nej, men jag håller med om det. Det är ju verkligen snacket på stan, när man ska säga är jag H2. Det är då det kommer vända konjunkturen i Sverige. Och vi får bukt med inflationen. Och jag såg Claes Hemberg, den gamla, han har ju varit ute efter oss många gånger. Skrivit elaka saker och blockat oss på Twitter och sen saker. Men Ja, kanske inte dig då, Mange. Du har ingen historik där.
Nej, inte än i alla fall.
Men Claes, han hade ju rökt på någonting när han satt i, var det DI tror jag, häromdagen. Och sa att Riksbanken skulle sänka 1% nu i maj. Så att det är håsigt där ute när det gäller räntesänkningar.
Ja, men det är verkligen konsensus med räntesänkningar. Jag kollar på till exempel BRF nu, annat exempel. EV/EBIT 25. Försäljningen sjönk 4% organiskt. Och ändå så steg man 8-9% på rapporten. Och är upp 20% i år. Så att det är liksom, det är ett återkommande tema.
Ja, och apropå byggkonjunktur, det leder ju in en på bostadsmarknaden. Därför tänkte jag prata lite om Hemnet som kom med sin rapport precis också. Jag pratade lite Hemnet som ett intressant case vid nyår. Nu kommer jag inte ihåg riktigt vad avsnittsnumret var där. Men jag hävdar då att deras ARPU, som jag kallar inom citationstecken, Average Revenue Per User, det är ju inte det, utan det finns ju faktiskt ett riktigt begrepp, ARPL, alltså Average Revenue Per Listing. Genomsnittlig intäkt per publicerat objekt, helt enkelt på ren svenska. Att det där håller på att öka starkt, vilket ju är intressant. Och aktien är upp över 20% sedan dess, så det var ett bra call, men... det kanske också blir veckans fumble, Fabian, för jag har inte ägt något Hemnet, så det var ju tråkigt. Och nu kommer de med ännu en rökarrapport. 33% omsättningstillväxt, 45% ökat rörelseresultat. Och det mest intressanta då, det här ARPL ökar över 30%. Så att det här caset har spelat ut som tänkt, synd bara att man inte äger aktier i det. Deras EBITDA-marginal också nu upp över närmare 50%. Det är ju intressant, för jag tror att det som kommer hända nu också, eller det som håller på att hända just nu, det är att de får någon slags double whammy. De får ju riktig hävstångseffekt, för i samband med att aktiviteten på bostadsmarknaden inte börjar öka igen. För det jag nämnde det här tidigare avsnittet var att det är lite first level att tro att Hemnet ska gå dåligt när bostadsmarknaden går svagt. För det är ju precis tvärtom. När bostadsmarknaden var superhet, då behövdes ju inte Hemnet. Då gick ju folk istället över kanske till Booli och sådär. För det räckte i princip med att publicera huset på mäklarens hemsida. Det gjorde ju att det då skrapades upp av Booli, för de skrapade alla mäklarsajter och publicerade på sin sajt. Och då blev bostaden såld på momangen. Nu när marknaden har sackat ner rejält, ja, men då är plötsligt så behöver man ju annonsera mycket mer. De som verkligen behövde sälja gjorde ju liksom allt de kunde för att öka chanserna för att få det sålt. Och det var ju då förstås jättebra för Hemnet, som fick sälja mer premiumannonser och liknande, och samtidigt kunde ticka upp sina priser. Och då när man gjort det här, vi pratar ju annars om att många bolag har gjort mycket kostnadsbesparingar senaste året för att få ner sina kostnader. Och då när det vänder upp och man får ökad omsättning, vi ska komma in på Plaid strax som bland annat har gjort en sån resa, och när omsättningen börjar ticka upp igen, då blir ju marginalerna väldigt bra på grund av att man har gjort den här kostnadsbesparingen. I Hemnets fall handlar det snart att de har lyckats öka sina priser, de säljer också mer, och sen dessutom tar bostadsmarknaden lite fart igen, och då blir det ju riktigt, riktigt bra för dem. Intäkterna från bostadssäljare ökade med 50% i kvartalet. Det här ARPL då, som sagt, ökade drygt 30%, och man har mer än fördubblad konvertering just nu på premiumalternativen jämfört med föregående år. Och det här är trots att antalet publicerade annonser, det ökar egentligen bara 11%, så det säger ganska mycket om att det är de här premiumalternativen och tilläggsköp och så som gör att de här tillväxtsiffrorna ser så otroligt imponerande ut. Sen ska man inte heller glömma bort deras business-to-business-del faktiskt. Och det är väl framförallt riktat mot nyproduktion. Fastighetsbolag som har nyproducerade bostäder, de har ju ett helvete, får man väl säga, senaste året, där ingenting blir sålt. Och det där är ju superproblematiskt, för det är ju en sak om man inte får lägenheter sålda. Men om du till exempel bygger ett stort BRF-projekt och så får inte alla lägenheter sålda, då står ju de i föreningen kvar med för få boende, vilket gör att är inte allting sålt innan projektet är klart, då börjar folk hoppa av istället. Så att det är jättesvårt att få klart sina nyproduktionsprojekt när det handlar om BRF-er. Och de köper ju också annonser på Hemnet, så det är också en jättebra intäktskälla. Och apropå det här med kostnadsökning, jag kan ju bara liksom en egen liten anekdot. När vi sålde för 2 år sedan, kostade Hemnet runt... då köpte vi Hemnet Plus, alltså det här premiumtillägget. Det kostade 4 000 då, tror jag. Nu säljer min mamma sitt hus, och då tror jag det kostar 4 000 bara för grundannonsen. Och när vi sålde för några år sedan, då marknaden var så här superhet, då har jag för mig att vi, alltså då betalade vi knappt över 1 000-lapp, tror jag, för våran annons. Då var det ingen plus eller premium eller någonting. Så det är väldigt intressant. Nu, förlåt.
Ja, som något så har de ju pricing power nu.
Ja, sen är vi frågan hur länge de kan ha det. Jag vet att du hade någon tanke om det, Mange.
Ja, men exakt. Vi har kollat snabbt på det. Snittannonsen nu är på 5 000 kronor intäkt. Och hur högt tror ni att det kan gå där? För säg att det ökar med 4 gånger upp till 20 000, som ändå är ganska högt. Idag är det P80. Då blir det P20. Och då kan man ju egentligen inte växa med. För att man har hela svenska marknaden. Man är bara på svenska marknaden. Och du kan förmodligen inte höja priset längre då. Eller så tror man att man kan gå ännu högre per listing, och då finns ju såklart tillväxt kvar. Men frågan är liksom hur högt tror man att de kan lägga sig i priset där? Det är ju mycket det caset hänger på lång sikt.
Ja, och det är det där som jag tror nu att jag tror att Hemnet, det har varit en väldigt bra trade sen årsskiftet. Kanske kan fortsätta något till. Jag tror att vi har riktiga guldkvartal, kanske ett eller max två framför oss någonting. Men frågan är vad som händer liksom, om man blickar lite längre fram på 2025 liksom, och så där. Det känns som det kan bli tufft. Och får man dessutom inte räntesänkningarna, ja, för sig då taktar ju bostadsmarknaden ner lite igen, men folk fortfarande kanske köper annonser. Men jag håller helt med i hur du resonerar där. Så jag tror att det här liksom, det kanske kan vara något kvartal till. Man kanske kan få något lite sommarrally, det är väl kanske lite upplagt för. Men sen är ju frågan vad, om man verkligen vill sitta på Hemnet. Är det intressant förresten, apropå det här med vad konsensus är kring räntesänkningar. Jag hörde också att antalet bostadsköpare som förväntas att priserna ska öka eller bibehållas är uppe på 56% nu. Det är det högsta sedan september 2020. Det är faktiskt lite intressant. Sen något som kan också lyftas lite kring Hemnet, det är ju konkurrensen. Det vill de gärna inte själva prata om. Och det finns väl, vad jag vet, egentligen två konkurrenter. Det finns något som heter Boneo, och det är väl något samarbete mellan mäklarfirmerna. Jag har dock aldrig hört någon prata om Boneo förutom mäklarfirmerna själva, så den tror jag man kan stryka, den konkurrensen. Men sen är det ju Booli. Och det var lite det som jag var inne på tidigare. De skrapar ju liksom mäklarsidorna och får in sina alla annonser därifrån. Så där hittar de ju dels saker som ligger som kommande, som kanske inte ens knappt är till salu. Och det gjorde ju att den där Booli liksom fick ju väldigt uppsving just under de här tiderna när bostadsmarknaden var väldigt het. För då var man i princip tvungen att gå ut och kolla och liksom ligga steget före marknaden. Man kunde inte sitta och vänta på en Hemnet-annons. För dit kom ju bara typ de sämsta objekten i princip, eller de som hade bråttom att sälja. Så Booli vart ju väldigt liksom stort. Men de är ju inte riktigt, de är ju konkurrent på så sätt att de tar liksom, vad ska man säga, de tar ju uppmärksamhet och ögon, men de säljer ju inte annonser, så de kommer ju inte på samma sätt kanske konkurrera på det sättet. Booli, jag är lite oklart på vad de tjänar mest pengar på. De har tre intäktskällor vad jag vet, och det är ju reklam på sajten, inte alltså annonser som på Hemnet för bostäder, utan annan typ av reklam, till exempel för nyproduktionsprojekt och liknande. Sen säljer de också sin bostadsstatistik som de samlar in, och sen gissar jag på att de också får kickback när de konverterar till SBAB, för det ägs ju av SBAB, och de vill ju driva det till att ta bolån där. Vet inte om de får någon kickback eller om det bara är att det är liksom systerbolag så att säga. Så det är lite en annan typ av bolag, men jag kan tänka att Booli ändå är någon slags konkurrent. Det är ändå väldigt många som använder det. Jag tycker att den är betydligt bättre till exempel än Hemnet.
Ja, man har verkligen sett vilken enorm moat det varit för Hemnet senaste åren, men det är också lite kanske nackdel om man ska tänka på det långsiktiga caset, för fortsatt tillväxt måste man in på andra länder, och det kommer ju vara enormt svårt att konkurrera ut en annan Hemnet. Det är lite det som gör Hemnet så bra i nuläget. Det är också det som kommer kanske sänka dem lite om
några. Ja, men verkligen. Och jag tror som sagt, att stå fast vid det, jag tror att tittar man på några års sikt så är vid den här typen av värdering kanske inte jättespännande att äga ett bolag som Hemnet. Just i Sverige också, som säger, de är ju verkligen kung där. De har 40 miljoner besök per månad. Det är dock besök, inte unika besökare. Men medan Booli skryter med 1 miljon unika besökare per vecka. Så det är ju otroligt svårt att jämföra de två siffrorna med varandra. Gissningsvis är Hemnet lite större fortfarande. Det känns ändå som att det är lite mer etablerat. Men Booli kommer ikapp. De växer också väldigt kraftigt. Vi fick ju någon mail från en på Booli. Och de pratar om att de växer mellan 30-70% beroende på vilket nyckeltal man kollar på. Så tror jag Hemnet också, de beslutade väl förra året om återköp fram till nästa årsstämma, alltså årets årsstämma. Och då skulle de köpa maximalt 10% utstående aktier. Jag har faktiskt inte följt det så noga. Jag har inga siffror på hur mycket de har köpt. Men det är ganska intressant. Framförallt är det intressant att följa upp om det blir mer återköp i framtiden. Det är ju ändå en styrkesignal. De tjänar ju ändå väldigt bra med pengar. Men så betalar man också P80 för det här på rullande 12. Kanske 70 då på 2024. Det är väldigt, väldigt dyrt. Och jag tror som sagt att det finns en stor risk att 2024, det är ett guldår. Sen kommer det avta, och det kommer ju framförallt bli supertuffa komps nästa år. Så alltså supertuffa jämförelsesiffror 2025. Så att ingenting för byrålådan kanske, men kan vara intressant kortsiktigt. Den har jag trots allt också backat nu 10% senaste månaden. Och får man lite positiva signaler från Riksbanken, alltså positiva menar jag då med lägre ränta, så kan det kanske också vara en bra grund för ett litet rally i sommaren. Men sen ska man nog klippa den där aktien, tror jag. Ska vi hoppa vidare till Lumen Radio? Det var länge sedan vi pratade om den podden. Jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det var ens.
Jag tror jag aldrig har haft ett regelrätt avsnitt med Lumen Radio.
Ja, men det var nog också ett tag sedan jag pratade om dem överhuvudtaget i podden. Jag tog upp dem en del i aktiesnack, framförallt för, vad var det, 1,5 år sedan. Och det var ett bolag som jag hyllade då som ett riktigt kvalitetsbolag. Men nu kollapsade EBIT, gick från 15 miljoner till 1 miljon.
så kan det gå. Fel han hade. Och han ska ersätta mig i podden.
Fattar du dåligt dig själv, eller?
Uh,
Nej, men det finns ju lite förmildrande omständigheter faktiskt varför det gick så dåligt. Och det är att Hollywood har ju haft strejk och det är någonting man flaggat väldigt mycket för under lång tid. Som jag också har tagit upp. Och man hade noll försäljning dit nu alltså. Så att dessutom så berättar man att försäljningen dit har varit 30-40% av totalen. Så att det är ju jäkligt stort borttapp som liksom bara helt har strypts. Och man sa att det har börjat komma tillbaka nu så Q1 var botten. Så att även om det såg riktigt dåligt ut så är det liksom inte representativt för Lumen Radio som bolag. Men jag kollade också lite och försökte då få fram vad de andra delarna har haft för tillväxt. Och jag tycker inte det ser ut som att det växer så mycket. Snarare nolltillväxt kanske organiskt. Och det har ju också lite förklaring. Man säljer ju mycket lampor och det är ju inte jättebra bostads- eller byggmarknad just nu som gör att man kanske köper lampor och så vidare. Men ändå ganska svagt. Så att i min bok så hade jag velat avvakta till typ ett Q3. Se att försäljningen kommer tillbaka 100% från den här Hollywood-grejen. Att de andra delarna kan ta fart ordentligt. Innan jag eventuellt skulle köpa in mig igen. Men kollar man på vinsten i Q3 förra året. Och liksom drar ut den på en årsbasis. Då är det EV/EBIT 12 på bolaget. Så kommer man tillbaka och man kan liksom återuppta sin fina historik. Man har typ 30% CAGR i omsättningstillväxt senaste 10 åren tror jag. Då är det väldigt billigt med EV/EBIT 12. Men jag hade definitivt velat se lite mer tecken på bra rapporter innan jag skulle kasta in mig igen.
Ja, men jag för mig när man kollar på Lumen Radio så i alla fall vid börsnoteringen så handlar det mycket om att det var liksom långa ledtider. Gjorde att liksom, kontrakten kände, och kassaflödena kändes lite mer säkra. Men det verkar inte alls ha slagit in på... Och det var nästan som att man relativt lätt kunde räkna fram vad framtida intäkter är. Men det känns inte alls som att det har slagit ut den vägen. Eller,
nej, men det ligger någonting i den då. För man har ju den här design wins där man liksom blir integrerad i andras produkter.
Yeah.
Det liksom berättar de varje år hur många det är och hur många som har gått i produktion. Och så är det ju en ledtid från att man får en design win till att konsumenten köper den här produkten. Och den är ganska lång ofta. Så jag tror att man har typ 15 design wins just nu som ännu inte är i produktion. Så att det liksom, det borde ju komma tillväxt därifrån. Men sen så samtidigt, det är ju som du säger, då borde man ändå ha kunnat växa nu. Så att det måste ju vara ett ganska stort fall på de övriga grejerna, inklusive Hollywood också. Så jag hade gärna velat se hur man liksom spelar ut här. Och på konferensen tyckte jag också att management sa att man har ju gått in i ett nytt segment som är där buildings. Innan var det mycket professionell belysning. Man har exempelvis Melodifestivalen använder Lumen Radios lampor och i Hollywood gör man det och så vidare. Där är man väldigt etablerade, man har bra distributionskanaler, de liksom promotar Lumen Radios produkter. Man har inte riktigt kommit dit ännu enligt management när det kommer till liksom så lampor för fastighet och så vidare. Liksom, distributörerna känner inte riktigt till Lumen Radio på samma sätt, de vet inte fördelarna. Så att man vill komma dit och hoppas att när det sker så kommer liksom man kunna ha samma fina utveckling som man haft i de andra delarna. Men det är klart, man vill ju gärna se att den utvecklingen tar fart innan man kan räkna in det helt och hållet. Jag trodde att den skulle vara här nu, men den har inte riktigt kommit på det sättet.
Ja, det visar sig att, det är väl som med Smart Eye, design wins är cursed. man sitter och försöker räkna hem dem, men det händer aldrig någonting.
Om med Lumen Radio är det extra svårt, för där säger de antal design wins, men du har ingen aning om vad det är för produkter och hur mycket potential de har att sälja. Så det är väldigt svårt att säga att okej, 10 design wins kommer ge så här många miljoner. Det enda man vet är att det kommer komma 10 nya produkter egentligen.
Vad säger ni? Ska vi hoppa vidare till Note kanske? Vi har ju 2 bolag kvar här på våran kära rapportkommentarslista.
Kan vi göra?
Det här måste jag känna att jag har missat faktiskt Notes rapport. Jag brukar alltid ha koll på den, men den har jag missat i år. Så att det ska bli spännande att säga vad de skrev den.
Ja, jag hade faktiskt tänkt att det här bara skulle vara ett inflik till din genomgång. För jag var så säker på att du skulle ta upp det.
jag har sjabblat bort den.
Men
jag skyller på att det var födelsedagsfirande här hela veckan för min fru.
Hela veckan, wow.
Nej, jag överdriver lite, jag försöker bara skylla ifrån mig.
Men jag har ingen sån heltäckande genomgång på Note. Men man kom med en ganska svag rapport. Det var ju i och för sig väntat, man guidade för det senaste kvartalet. Man hade ju det här jättefallet i slutet på förra året när man gick ut och sa att det går sämre än vad man trodde. Och då sa man att man tror att det kommer komma tillbaka i H2. Det säger man fortfarande. Men för min del så känns det ändå som att det är ganska stor osäkerhet i om det faktiskt kommer att komma tillbaka. Kommer det tillbaka, då har man EV/EBIT 9-10 på 2024. Dessutom så har man ganska bra balansräkning och det lät på vd som att man är ute och jagar förvärv för fullt. Så att den här multiplen kommer nog kunna gå ner ännu lite mer med tanke på att man köper för en lägre multipel än vad man är värderad till normalt sett. Och sen så en annan intressant aspekt tycker jag mer allmänt med de här kontraktstillverkarna i Norden, det är ju hur mycket försvarsbolagen växer. Och det är ju för att försvarsbolagen kan inte lägga produktion av känslig material i Kina och liknande, utan det vill man gärna ha i Norden. Så det är ju ett tillväxtområde. Note tar 6-7% av försäljningen där, så det är inte jättemycket. Det är väl mer tror jag för AQ och Kitron och liknande. Men det är nog ytterligare en sån här pusselbit som är positiv för kontraktstillverkarna.
Note har ju haft ett väldigt flyt faktiskt med sina kunder. Jag menar först, dels var Plaid, som vi kommer komma in strax på. Men Plaid var ju en jättebra kund för dem som verkligen driver på försäljningen rätt mycket. Sen vart kom det hela den här green tech-vågen. De har ju haft också mycket bioteknik där de också sagt att kunderna, både green tech och biotech, så har ju Note sagt att kunderna är väldigt opriskänsliga. Och att det har drivits på att det har också varit okonjunkturkänsligt. Och nu har man dessutom försvarsindustrin, så de har alltid haft någonting som kunnat driva på det här ganska mycket, känns som.
Ja, exakt. Jag tror det är den här green tech med mycket typ så laddgrejer för elbilar och liknande som har gått ner extremt mycket. Och det är väl därför jag tror det var minus 4% organisk tillväxt nu. Så att när väl det är inte...
Ja, de har väl verkligen kollapsat. Ja. Och även tänker liksom Plaid, jag vet inte hur stor Plaid de har varit som kund, men Note har ändå nämnt dem i sina kvartalsrapporter ibland. Och de måste ju också ha ändå tappat hyfsat mycket liksom.
Ja, men så det är kanske lite den positiva vågskålen för nästa år. Att då kommer de grejerna ligga på väldigt låga jämförelsetal. Då kommer det lite lättare att växa organiskt. Men ska man kolla på lite mer negativa så är ju det att det kan ju bli väldigt stora slag på lönsamheten i bolag som Note om det går dåligt. Och det är ju för att man har ju fabriken ändå som driver kostnader. Om man då inte kan producera fullt ut så kommer marginalen gå ner ganska snabbt och ordentligt. Så det är liksom bear caset för det hela. Och det gör att jag gärna vill se den här vändningen H2 som de snackar om. I alla fall indikationer på att den är här eller kommer komma. Och inte mer bara vad jag tycker. Det känns lite som en typ gissning nästan nu. Jag tycker man ser det på inte jättemycket insiderköp heller i den här typen av bolag. Trots att aktien har gått ner så mycket. Så att för min del så jag håller koll på sektorn. Äger inget bolag i nuläget. Men jag tror det är väldigt bra att hålla de här under uppsikt. För att om det vänder upp igen så är bolagen rätt billiga nu faktiskt.
Ja, och jag tycker liksom deras förtroende fick ju liten törn där. Jag får med att det var väl där i, var det inte i december eller så här, man sänkte prognoserna och det känns som det har svängt ganska mycket från att man tyckte att det såg väldigt bra ut till att det plötsligt varit inte så bra, men det ska återhämta sig strax. Och det känns som att det har varit lite svängigt så där med vad man säger från bolaget också.
Så ja, jag men tror exakt, också att här... så det gör ju att man blir lite mer tveksam till om prognoserna verkligen kommer komma in med tanke på att man inte kunde se typ en månad framåt i höstas.
Nej, men exakt. Jag tycker att man tappat lite förtroende där. Samtidigt tycker jag att Note är verkligen ett kvalitetsbolag och värderingen börjar bli väldigt attraktiv. Och ger man den kanske ett eller två kvartal någonting, då börjar det bli betydligt enklare jämförelsesiffror. Man börjar kunna göra någon återhämtning och då tror jag att Note kan vara väldigt intressant igen faktiskt.
Ja, man har väl, vad är det, 20% organisk tillväxt senaste 7 åren eller något sånt. Så att det är som du säger, det är ett kvalitetsbolag.
Och slutligen tänkte jag hoppa över till Plaid som ju som sagt är en kund till Note. Jag tror att alla kommer ihåg vad Plaid gjort. De har ju pratat många gånger på den. Det handlar om smartbelysning. Nu har de dessutom också lanserat smarta armaturer och en hel del annat. Och man får väl säga deras rapport de kom in med här att Plaid den plöjer igen, eller vad tycker ni?
Ja, men minst sagt. I alla fall på Twitter så sa man ju det.
Ja, kul att de är tillbaka.
Verkligen. De ökar omsättningen 30%. Rörelsemarginalen ökar kraftigt från 13 till 18%. Och många intressanta signaler tycker jag i Plaid. Man har dock lite ökad lagerhållning hos grossister. Och det är ju lite boostad försäljning förstås. I och med att, som sagt, det är ju slutändan så är det elektrikerna som ska köpa de här produkterna. Och grossisterna sitter ju på lagren, så det är de som blir kunder liksom till Plaid. Ökar de upp lagerna? Ja, grossisterna kan ju ha fel och de ökar lagerna felaktigt. Men det är ändå en signal om att det verkar mer intressant. Att de börjar ju se att det säljs ut snabbare antalen och då börjar de öka upp lagerna. Och man ser också en ökad tillväxt av installationer av Plaid-enheter också. Och även i Sverige faktiskt började öka igen. Och Norge går också riktigt starkt. Så att det här är intressant. Det känns ändå som att det börjar ta upp lite fart igen. Och det går väldigt bra också på många av de här övriga marknaderna. Och framförallt måste jag säga att det är många, alltså det känns lite så här proppen ur på deras produktsläpp. En stor kritik mot Plaid har ju varit att varför tar det sån tid att släppa produkter? För några år sedan här, det var ju liksom när de skulle släppa en ny produkt, de skulle släppa en sån liten plugg till exempel, man kan stoppa direkt i eluttaget och då styra en lampa som man inte kan sätta på en övre Plaid-puck. Och det där fanns ju massvis med konkurrenter som kan göra. Plaid tog ju liksom år på sig typ för att släppa en produkt som faktiskt såg väldigt, väldigt enkel ut. Men nu känns det lite proppen nu. Nu verkar det komma jättemycket produkter på gång. Allt från styrning av gardiner och jalousier, det är utomhuspuckar, det är universella puckar som ska funka då alla typer av, till alla typer av knappar. Det kommer termostater, det verkar vara väldigt stort i Norge med sina termostater. Tyvärr dock har flesta av de här nya produkterna lite sämre marginaler. Och det syns ju också något på bruttomarginalen backar något. Och man lyfter här lite grann att det kan vara lite marginalpress framåt. De gamla puckarna i citationstecken är ju betydligt bättre marginaler på. Och jag vet inte om det handlar om volym, om det handlar om konstruktionen i sig eller om det är bara att de är mer etablerade, att man liksom har alla kostnader tagna på dem.
Har de något sånt nytt som verkligen har tagit fart?
Det är väl armaturerna tror man, och det är väl det här lite, det är lite svårt, vi får ju, ser ju inte exakta produktmixen, men man kan väl gissa lite i och med att marginalerna trycks ner lite till exempel, så kan det tyda på att det kanske är till exempel de här armaturerna då, som går, börjar gå ganska starkt och driver upp tillväxt till exempel i Sverige, annars kanske vi har sett ett bättre, liksom, bättre lönsamhet till exempel i Sverige. Men sen annars är det mer då att det beror lite på, det är också lite på olika marknader. Vilken typ av produkter man vill ha. Som sagt, i Norge skriker de efter de här termostaterna. Det är tydligen väldigt vanligt med termostater. Så att det är lite olika på olika ställen. Och apropå marginaler, man jobbar ju en hel del med att hålla ner kostnaderna man gjort. Man känner sig rätt nöjda där, man tycker att man hamnat i liksom rätt typ av kostym. Och förutspår nu att får man igång också lite omsättningstillväxt, eller man har en ganska kraftig omsättningstillväxt, då kommer man också få lite hävstång på det där med resultatet såklart. Och nya marknaden verkar gå bra. Jag tror Holland växer över 100%. Den är man väldigt förväntansfull över den marknaden. Den är fortfarande superliten. Men om man tänker tillbaka så det ser ut på det i Sverige och Norge, så har det ju växt extremt kraftigt i flera år i rad. När man väl har fått etablering på marknaden. Och som sagt, även Norge är bra. Och där skriker man efter de här termostaterna som kan bli en riktigt intressant marknad. Man har också stabiliserat lite mer antal anställda. Man har lite mer som sagt lagom stor kostym nu. Och jag tycker framförallt att man har motat bort den här emissionsrisken som det ändå var lite rykten om ett tag. Så överlag, väldigt mycket starka signaler tycker jag för Plaid. Och man får gratulera både. Jag tycker ändå, alltså, de har ju liksom kritiserats mycket och det har gått väldigt dåligt för aktien. Men bolaget i sig har ju gått bra egentligen under hela den här väldigt, väldigt tuffa perioden som de har parerat. Vi har ändå haft covid, vi har haft komponentbrist och nu också nedgång i liksom byggkonjunkturen. Så det här bolaget har ju haft väldigt mycket emot sig och ändå liksom levererat väldigt bra. Jag tycker att det här bolaget ändå förtjänar riktigt kvalitetsstämpel nu. Men man får också betala för det. EV/EBIT är nu närmare 40 på rullande 12 och PE 50. Jag sitter inte på någon jättedetaljerad skiss på Plaid, men jag tänker någonstans mellan 6,6 och 50 i vinst per aktie för 2024, och det skulle ge då runt P40 på nästa år. Nu har ju Börsdata kommit med sin estimatfunktion också, såg jag, och där är de lite mer aggressiva. Där räknar man 6,60 till och med vinst per aktie, och det skulle ge då P38. Men det är ju ganska dyrt ändå, även om kvalitet förstås kostar. Aktien är uppe i 50% sen årsskiftet, så det kanske är lite sent att köpa den nu om man liksom tänker kortsiktigt. Men som buy and hold tror jag ändå att Plaid kan vara ett intressant bolag. Det känns som ett bolag som kommer leverera över lång tid om man har klarat sig igenom de här tuffa perioderna.
Ja, men verkligen. Jäkligt imponerande med alltså svenska konsumenten och egentligen byggvara. Det kan inte vara så mycket sämre. Och att ändå växa på fint här nu, det ska man inte underskatta.
Ja, och som sagt, mycket också tecken på att de lyckas med sina internationella expansioner, och det är ju superkul också och är det som kan verkligen ge stor liksom utväxling över tid. Och med det är vi klara med veckans rapporter, tycker jag, de som vi tyckte var intressant i alla fall. Vi ska som vanligt gå igenom lite innehavsförteckning. Det glömde vi ta under tidens gång. Äger vi något av de bolagen vi har pratat om idag? Jag äger nog faktiskt ingenting.
Jag har en liten FOMO-pant här i Syntana. Det går inte att sajsa liksom när du har dragit 100% på en vecka. Men jag tror väl eventuellt att du kan få in lite djur i flödet när de ser potentiell uppsida. Men det är väl high risk, high reward här som gäller.
Ja, och jag äger nog ingenting som vi pratat om idag.
Oavsett vad vi äger så ska du komma ihåg att inget av den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter, våra egna eller vår gäst och eventuella sponsor tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
Vi vill också rikta stort tack till vår sponsor Oncopeptides. Lyssna gärna in på samarbetsintervju med deras vd som kommer här efter outrot. Och kolla också in cameo.se/kampanj om du vill diversifiera din portfölj med lite ränteintäkter. Länkar till allt det här finns i avsnittbeskrivningen.
Kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller på twitter@marketmakerspod och lämna gärna recension på iTunes eller på Spotify.
Och sist men absolut inte minst, kära lyssnare, stort tack för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
Ha det underbart. Ciao!
Då säger jag välkommen till podden Sofia Heige som är vd på Oncopeptides. Välkommen till podden. Vill du berätta lite först och främst om vad Oncopeptides gör? Jag personligen har sett ert namn väldigt mycket i nyheter och på börsen och så, men har aldrig riktigt förstått eller satt mig in faktiskt i vad ni gör. Så vi kan väl börja där. Vad gör ni för någonting?
Tack. Oncopeptides är ett litet biotechbolag. Vi fokuserar på forskning, utveckling men också kommersialisering av mediciner som adresserar svårbehandlade tumörsjukdomar.
Och hur kan det se ut? Jag tänker att onko skulle jag tänka mig att det kommer från onkologi, alltså cancerbehandling. Och peptider känner jag igen, men jag kommer inte riktigt ihåg vad det är för någonting. Så vad är det någonting ni faktiskt behandlar och hur behandlar ni det?
Peptider, det är en väldigt intressant fråga och bra analys där med att onko kom från onkologi, för så är det ju, och det har ju då med tumörsjukdomar att göra. Vad gäller peptiderna så är det så att vår första produkt och en av våra plattformar använder vi peptider för att binda ihop med cellgift. Och det gör då ett konstrukt som blir väldigt fettälskande. Och att det blir fettälskande innebär att det kan ta sig in i alla celler i kroppen utan att molekylen då eller medicinen behöver binda till någon särskild receptor eller så. Och det gör att man kommer över resistensmekanismer som kan bildas när man behandlar olika cancersjukdomar. Så man kommer rakt in i cellerna och sen väl inne i cellen så klyvs de här peptiderna eller den här fettälskande delen av och det blir en vattenälskande del kvar. Och varför är det bra? Jo, därför att den här vattenälskande delen är ett cellgift som då kan stanna inne i cellen där det finns mycket mer då vatten och döda cellen. Och den här processen sker då mer i sjuka än i friska celler. Vilket resulterar i, har vi då sett med vår första produkt Pepaxti, att man kan få en väldigt god effekt av våra cellgifter som kommer med en hanterbar tolerabilitet. Och det är det som är det unika med våra konstrukt. Och det är också därifrån namnet Oncopeptides kommer, att det är så vi jobbar.
Men det låter då som att ni har flera produkter. Vill du göra en liten överblick över er produktportfölj och framförallt kanske fokusera lite också på vilken fas de här olika produkterna ligger i?
Absolut. Vi har två olika plattformar av produkter. Så en plattform, precis som jag sa, består av peptiddrogkonjugat. Och det är just då den här tekniken där vi länkar peptider till olika typer av cellgifter. I den plattformen har vi just nu tre olika molekyler. En molekyl, melflufen eller Pepaxti, som vi håller på att kommersialisera ute i Europa, vilket är vårt största fokus just nu. Vi har ett fullt regulatoriskt godkännande och vi håller på att bygga team och ta oss in på olika marknader. Sen har vi en produkt som heter OPD5 som är i stort redo för klinik. Och sen har vi en produkt som heter OPDC3 som ligger i sen preklinisk fas där vi håller på att genomföra de sista studierna för att kunna ta den till klinik. Sen vår andra plattform är en plattform som består av immunoterapi och det är mediciner som använder sig av immunförsvaret på olika sätt för att bekämpa också då tumörsjukdomar. Och där adresserar vi NK-celler som är en del av naturliga dödarceller som är en del av immunförsvaret. Och där ligger vi i preklinik och håller på att välja vår första kandidatdrog. Och PDC-plattformen som jag pratade om först, det är ju en bevisad plattform där vi har klinisk data, där vi ser att vår teknologi fungerar. Och NK-cellplattformen ligger i preklinik och är ännu då inte kliniskt bevisad. Så vi har en spridda skurar av olika molekyler i olika faser kan man säga.
Och om man tänker kommersialisering av den här typen av produkter, var får ni in era intäkter någonstans?
Våra intäkter kommer från läkemedelsbudgetar som antingen kommer då från stater och myndigheter i olika länder eller från försäkringsbolag. Man kan också sälja direkt till privatpersoner som i länder där man anser att man behöver produkten trots att man kanske inte ännu har ett förhandlat pris eller så. För det är så med läkemedel att man måste alltid förhandla sitt pris och komma överens med betalarmyndigheter eller försäkringsbolag eller försäkringsbolagsorganisationer vad man ska betala för läkemedlet. Och det gör man baserat på ganska långa processer i många länder där man diskuterar värdet av produkten och jämför med andra produkter och så vidare då, baserat på den kliniska datan som finns från produkten.
Vilka är konkurrenterna till det här då? Vilka konkurrerande behandlingar, och skulle du säga att de här som ni har liksom kliniska resultat på som ni kommit ut med, är det liksom någonting man har börjat använda mycket än, eller hur, kan man försöka ge en bild lite av hur det ser ut? Det är svårt såklart när det är många olika produkter, men hur är den generella bilden?
För att förstå konkurrenterna så vill jag bara först prata lite om den sjukdomen som vi adresserar, och det är en blodcancersjukdom som heter multipelt myelom. Det är en obotlig sjukdom, och när man har med obotliga och ovanliga sjukdomar att göra så är det oftast så att död är den största konkurrenten, därför att patienter dör innan de hinner få en behandling. Och så är ju fallet också för multipelt myelom, så ju fler behandlingar som kommer desto mer växer marknaden, för fler patienter överlever och fler får flera då olika typer av behandlingar under sin sjukdomstid. Men om man ska fokusera på vilka andra produkter som finns precis i det stadiet där vi är av sjukdomen, för precis som jag sa i början av vårt samtal så fokuserar vi på svårbehandlade tumörsjukdomar. Och det gör vi därför att våra läkemedel lämpar sig bäst för den typen av tumörsjukdom. Och vi är väldigt fokuserade på att adressera ett stort behov som finns. Därför att då vet vi att vi kan ta en stark marknadsandel och hjälpa många patienter, samtidigt som vi kan förhandla priser som ligger i linje med vad vi behöver få betalt för vår innovation. Och i det segmentet då, där det finns ett väldigt stort behov, så finns det faktiskt relativt få alternativ till den typen av patient som vi adresserar. Och anledningen till att det är så är att de allra flesta behandlingarna som kommer, de arbetar med immunförsvaret. Man arbetar med att aktivera olika immunceller eller på något sätt liksom engagera immunförsvaret för att döda tumören. Och patienterna vi jobbar med, de har en sjukdom som påverkar deras immunförsvar. Så ju längre tid de är sjuka, desto svagare immunförsvar får de och desto mindre har man att arbeta med. Och det är precis där man behöver ett cellgift. Så jag brukar säga det att patienterna som kan få immunoterapi och svarar bra på immunoterapi, de ska få det före Pepaxti, det räknar vi liksom med. Men om man inte svarar så bra på immunoterapi, då är Pepaxti det absolut bästa alternativet. Och om man då tittar på vad finns det för andra konkurrenter där, jo men då är det äldre typer av cellgifter som ofta inte är så väl tolererade och därför man inte ger det mer än liksom kanske tappra försök att rädda patienten och så. Eller är det att man försöker kombinera några läkemedel som patienten redan har använt tidigare och inte längre kanske svarar så bra på. Så att det är mycket så här grabba efter halmstrån när man kommer till den positionen där vi ligger. Så vårt jobb nu handlar ju väldigt mycket om att medvetandegöra läkare runt om i Europa där vi då har förhandlat pris, vilket är i Tyskland, i Österrike, vi säljer i Grekland på individuell patientbasis och vi har nu precis också landat prisförhandling för Spanien. Så i de länderna jobbar vi jättemycket på att läkarna ska förstå vad har vi för produkt och när bör de använda den här produkten. Och när man väl kommer dit så har vi en unik och stark position att ta.
Och den naturliga följdfrågan här, för du säger att det finns som sagt, svarar man på immunoterapi ska man använda det och sen kommer man ner då till er så att säga. Det som är väldigt svårt att tror jag se som lekman är hur stor är den här marknaden då som ni arbetar på?
Om man tittar i värde så vi ser att det är en expanderande och växande marknad, men just nu så är vår adresserbara patientpopulation värd för oss då givet de prisnivåerna som vi förhandlar och lägger oss på runt 1,5 miljard svenska kronor. Och om man tittar på antalet patienter så är det återigen så att den här patientpopulationen växer, men antalet patienter över Europa vi kan adressera ligger någonstans på mellan 15 till 20 000 patienter beroende på hur man tittar och när i tid man tittar och så vidare.
Spännande. Och när når ni de 1,5 miljarderna?
Vi har sagt att vårt nästa mål är att bli lönsamma som företag. Och för att bli lönsamma så behöver vi en omsättning på runt 400 miljoner kronor. Så det är en andel av dem. Vi anser att vi kommer komma dit mot slutet av 2026. Och då kommer vi ha lanserat och sälja i Tyskland, Österrike, Grekland, Spanien, Italien, något nordiskt land och Nederländerna. Så det är så vår plan ser ut. Sen arbetar vi att öppna upp andra marknader som Frankrike. Vi ser över hur vi kan komma in i UK. Vi ser över hur vi kan komma in i övriga Östeuropa. Och skulle vi göra det så är det såklart en uppsida till vårt case. Vi ser också över hur vi kan börja sälja och kommersialisera i andra delar av världen där vi fokuserar mycket på fullt regulatoriskt godkännande och vidare då market access och kommersialisering i Kina och Japan. Och sen ser vi även över då individuell patientförsäljning i andra regioner. Och det innebär, precis som jag sa tidigare, att man kan sälja till, när man arbetar med en obotbar sjukdom, så kan man sälja till individuella patienter, antingen på deras privata försäkringar. Vissa länder har myndigheter som faktiskt köper in produkter till de här typerna av patienterna, eller att privatpersoner köper. Och då har vi faktiskt nyligen tecknat ett partnerskap med en organisation som heter World Orphan Drug Alliance. De har medlemsbolag i olika delar av världen där vi har gått in i ett partnerskap med Vector som arbetar med Mellanöstern och norra Afrika. Och vi håller på att diskutera med fler då medlemsföretag i den här organisationen för att faktiskt kunna nå patienter som har ett stort behov runt om i världen och såklart också generera en på sikt liksom möjlighet till en fin uppsida för bolaget.
Nordamerika då känns som ju en jättespännande marknad. Tittar ni någonting på det eller är det för långt bort eller svårt att slå sig in på kanske?
Vi har en historia med USA och Nordamerika. Det var nämligen så att vi fick ett godkännande på vår fas 2-data i USA 2021 i februari. Så när jag kom till Oncopeptides 2020, då kom jag för att bygga team och lansera i USA, och det gjorde vi också. Men sen kom vår fas 3-studie och läkemedelsmyndigheten i USA ansåg inte att den studien kunde konfirmera exakt den indikationen vi hade. Sen har vi varit i dialog med USA och då FDA under ett par år för att förstå, finns det något sätt vi kan uppdatera vår indikation, därför att uppenbarligen har vi ett fullt godkännande i Europa. Dock så finns det mycket principer, aspekter och en hel del politik kring de accelererande godkännande i USA, där man har blivit kritiserad för att man behåller dem utan att konfirmera dem och så vidare. Så FDA har varit väldigt princip fasta och det gör att vi ser inte en väg framåt för just Pepaxti. Men som jag sa så har vi pipeline-produkter som vidareutveckling eller liknar Pepaxti i sin struktur. Och där håller vi just nu då på att utvärdera oss över om vi skulle kunna via liksom någon typ av partnerskap eller ta oss till då den nordamerikanska marknaden med PDC. För det är ju helt sant att det finns patienter som lider av den här sjukdomen där som ett lika stort behov som patienter i Europa och övriga världen. Så vi ser att vi verkligen skulle kunna göra nytta och skillnad. Men det blir i ett senare stadie helt enkelt.
Jag antar att det här är kanske en... Risk att det blir ett väldigt långt svar, det är säkert väldigt invecklat där. Men hur funkar det om man då liksom inte fått godkänt till exempel FDA? Är det helt kört då, eller kan man komma med nytt bevismaterial eller nya forskningsstudier, eller kanske inte lönt dem?
Vi skulle ju kunna ta en diskussion med FDA kring exakt vilken ny data de vill att vi genererar. Men vår förståelse baserat på den dialogen vi har haft är att de skulle vilja att vi i stort sett gör om programmet för melflufen. Och då ser ju vi hellre, med tanke på patenttider och annat, att vi tar en ny molekyl med längre patenttid för att då kunna såklart ha en längre tid på marknaden.
Just det. Vad kan man tänka sig att det är för bruttomarginaler på den här typen av produkter?
Vi har ju en bruttomarginal på över 95%. Så det är en fin bruttomarginal om man tittar på vad det kostar att producera och så vidare.
Och om man då går lite längre ner resultaträkning, jag tänker det här är ju extremt forskningsintensivt förstås. Vad skulle man kan tänka sig, för du säger att ni ska nå lönsamhet nu inom 2 år då ungefär. Vad kan man tänka sig att man på sikt får för marginal? Jag förstår att man inte kommer nå dit direkt, men på lite längre sikt, vad kan man tänka sig att man landar på?
Nej, men om man tittar på EBITDA, om man tittar på liksom isolerar och tittar på länderna, så ser vi på en EBITDA-marginal som ligger över 50% på landsnivå. Och om man pratar om tid, hur lång tid tar det att komma dit, så vi har en väldigt... Vi har haft möjlighet att bygga en väldigt fokuserad modell som verkligen tjänar precis det syftet som det ska göra, eftersom vi inte har någon historisk organisation som vi behöver applicera på den här lanseringen. Och det gör att vi har en effektiv modell, och vi ser att vi kommer uppnå peak sales runt år 3, full år runt år 4 i varje land, och vi kommer nå då de här EBITDA-marginalerna runt år 2.
Och den här patenttiden som du pratar om, är det någonting man riskerar också i, det gäller väl i Europa också, när blir man av med de patenten på de här produkterna?
Faktum är att vi hela tiden har haft ett något längre patent i Europa, och vi har faktiskt nyligen också förlängt det. Så vi har 5 år extra på marknaden nu jämfört med vad vi såg att vi hade förra året. Och patentet då går ut 2037, alltså huvudpatentet. Så vi har god tid på oss att skapa värde både för patienter men också för aktieägare på den europeiska marknaden. Och sen är det ju så, du kommenterar att det är forskningsintensivt och liksom att det är dyrt att investera i läkemedel, och det är ju absolut sant. Det som hände i vår historia var att vi tyvärr fick stänga ner alla våra kliniska studier då när vi kom in i den här diskussionen med FDA, givet den finansiella situationen vi befann oss i då. Vilket gör att vi har faktiskt inget bagage av stora, dyra kliniska studier som rullar på. Utan vi har nu stängt alla studier, vi har resultat från de flesta av studierna. Det var några vi tyvärr fick stänga för tidigt, där vi ändå liksom har fått fina interimsresultat. Så vi har mycket vetenskap att jobba med, men vi har ingen kostnad kvar för dem, vilket är en fördel. Så det vi investerar i framöver, det är studier som kan stötta kommersialiseringen och driva kunskapen kring produkten, till exempel i verkliga livet. Och en sån studie har vi startat i Tyskland, och det är både mer liksom billigare och mer kostnadseffektiva studier att driva, och kommer hjälpa oss att bibehålla access på europeiska marknaden, för den typen av data kräver man ofta efter ett tag, men kommer också såklart ge oss förståelse för hur vår produkt faktiskt verkar i verkliga livet.
Vad för typ av team har ni? Hur stort är det? Hur många anställda är ni just nu, och vad är det för typ av personal ni har? Vilken typ av kompetens?
Vi är 80 personer på bolaget just nu, och jag är glad att kunna säga att vi växer igen. Och det gör vi ju då i och med den europeiska kommersialiseringen. Så även om större delen av bolaget sitter fortfarande i Stockholm och Solna, där vi har vårt huvudkontor, och vi har en forskningsfacilitet i Solna då, där vi arbetar dels med att stötta Pepaxti, men också på våra plattformar och vår pipeline. Ute i Europa så växer vi mest, och då anställer vi såklart personal ute i länderna som arbetar med att skapa medvetenhet, hjälpa förskrivare att förstå hur man använder vår produkt. Så kommersialiseringspersonal helt enkelt. Och de kompetenserna vi har här i Stockholm och i Solna är liksom... Vi täcker upp hela spannet för vad man behöver ha på ett läkemedelsföretag. Så vi har allt från regulatorer till distributionspersonal till vetenskapligt orienterad och kommersiellt då orienterad personal. Och såklart liksom finance och HR och så vidare. Så att vi är ett fullgott bolag med relativt få anställda, men ett väldigt engagerat gäng som åstadkommer väldigt mycket tillsammans.
Ja, och som du nämnde, det är lite kvar fram till ni når lönsamhet, och nu ska ni ta in pengar. Vill du berätta lite om emissionen? Dels hur stor den är, villkor för den, och framförallt kanske vad ska ni använda pengarna till?
Absolut. Det är en fullt garanterad företrädesemission om 314 miljoner svenska kronor. Den är uppbackad av våra största ägare, som ju är HealthCap på Redmile, och vi har även då haft en extra stämma där man har godkänt emissionen, och då hade vi också backning från Industrifonden som också är en stor ägare. Villkoren annonserades för ett kort tag sedan, och är det så om man inte har några aktier i Oncopeptides Peptides idag, så kan man teckna rätter fram till 29 april. Och är det så att man har aktier så kan man, ska man ha fått ett erbjudande som man kan tacka ja till fram till då 3 maj. Och kursen är ställd till 2,60 då för aktierna att teckna sig om man redan har aktier, och annars så handlar man ju då på Nasdaq helt enkelt. Och förhållanden är 3-4. Gällande vad vi ska använda pengarna till, så är det primärt så att vi fokuserar på vår europeiska kommersialisering, där vi just nu då bygger team och lanserar över Europa, så större delen av pengarna går till det. Men vi kommer också driva vår pipeline vidare för att kunna skapa värde från våra pipeline-produkter i framtiden. Så det är så vi planerar att använda de medlen vi har fått in. Och sen, precis som jag nämnde tidigare, parallellt med det här så letar vi då partnerskap som snarare ska generera pengar än kosta massa pengar då runt om i världen.
Och vad kan man läsa mer om själva emissionen?
Man kan läsa om den på vår hemsida. Det finns en företrädesemissionssida som man kommer till om man går in på oncopeptides.se.
Yes, och den kommer vi förstås länka till i avsnittsbeskrivningen också. Något sista medskick till lyssnarna. Vi kanske ska summera ihop igen vad du har sagt om bolaget. Vad ska man ta med sig efter att ha lyssnat på den här intervjun?
Oncopeptides är ett litet och spännande bolag som har varit på en resa, och vi har genom den här företrädesemissionen som vi nu gör stabiliserat upp bolaget. Vi har ett fullt godkännande i Europa, vilket innebär att vi inte har någon regulatorisk risk. Vi har inte heller någon forskningsrisk på vår första produkt Pepaxti, utan för oss handlar det nu om att kommersialisera på en marknad där det finns ett stort behov, där vi kan ta en stark position, och vi vet att det är en växande marknad baserat på att fler patienter får tillgång till läkemedel tidigt och därmed kommer till sena linjer. Värdet på marknaden är för nuvarande då uppskattat till 1,5 miljard svenska kronor, och vi har precis påbörjat vår kommersialiseringsresa och säljer till låga volymer, men ser nu hur vi kommer accelerera kommande år och uppnå lönsamhet år 2026.
Då säger jag stort tack till dig, Sofia, och stort tack till Oncopeptides.
Tusen tack.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.